Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han är född i Växjö. Han är en av hjältarna från sommaren 1994. Han har varit EM-semifinal. Han har varit i 2 stycken Champions League-finaler. Vunnit 3 stycken SM-guld med IFK Göteborg. Blivit skotsk cup och ligamästare. Dessutom vunnit spanska cupen med Valencia. I Holmgren möter avsnitt 156 handlar det om Joakim Björklund. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren eller Instagram Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Joakim Björklund, god lyssning! Joakim Björklund, du har ju spelat i både Sunderland och Wolverhampton och du är den första svensken någonsin som har spelat för klassiska Wolverhampton. Hur var det?
Ja, det var väl inte mitt bästa år ska jag påstå. Men,
du tillhörde laget?
Ja, jag tillhörde laget och man märkte att det var en klubb med mycket historia. Men som just när jag var där inte var på sin allra högsta punkt i karriären. Men däremot nu... Så det är kul att se att det går bra för dem. Ja. Men ändå, även om det är kanske mitt sämsta år personligt i professionell fotboll, så är det klart att tillbringar man ett år i en klubb så känner man ändå för dem. Och nu med den gamla Valencia-tränaren dessutom så går man ju som tåget i Championship och kommer gå upp. Och det är glädjen ändå.
Vilket lag klappar hjärtat mest för? Är det Sunderland som det var i lite längre tid eller är det Wolverhampton?
Nej, det är Sunderland.
Det är Sunderland
för mig. Ja, det är det. Ja. Och de däremot sliter ju något otroligt i år. Så att det är tungt att se.
Hur är du som stryktipstippare? Du har ju spelat i England. Du borde ju ha kulturkompetens.
Ja, sen som du säger, ska man spela på sina gamla klubbar så då kan man ju få 13 rätt i år med tanke på Sandlands dåliga form. Nej, ja, det var väl mer, stryktipset var bättre på förr än vad jag är nu, det måste jag säga.
Okej, okay, när du lirade där.
Exakt, ja. Men då fick man inte spela.
Joakim Björklund, född den 15 mars 1971 i Växjö. 78 A-landskamper för Sverige. Söderbo och bajare numera. Tjenare, Jocke.
Ja, tjenare.
Tjenare. Här kommer du vandrande till den här adressen på Söder som vi bestämde träff till. Ja, hur är det att vara Söderbo då?
Ja, det är riktigt kul. Stockholm har ju varit mycket i liksom... Framförallt jobbmässigt med landslag etc. Men jag har inte tillbringat så jättemycket tid på Söder innan. Men nu som assisterande tränare för Bayern så fanns det väl bara ett ställe man kunde bo på, Söder. Och det är jättemysigt, trevligt.
Men du byter solkusten i Spanien. Du tillbringat 20 år i Valencia för att flytta till Söder. Får du med i familjen?
Ja, det får jag. Sen hur många som kommer, det vet jag inte. Men min fru har lovat komma i alla fall. Så det räknar med. Och sen, jag är 4 grabbar. Ja, det blir minst 1 och högst 3. Det får vi se.
Du kommer ju från en riktig, riktig fotbollsfamilj. Tommy Svensson är din morbror, KG Björk, Carl Gunnar Björkbjörn, din styrfar. Alltså, fanns det några alternativ för dig när du var liten?
Nej, alltså att fotboll alltid har funnits i familjen, det är ju självklart. Men jag som ung höll ju på med allt möjligt. Jag hade mycket energi, så jag spelade fotboll, hockey, handboll, brottning samtidigt. Och det var väl inte så att man kände sig tvingad att spela fotboll, men alltså jag har ju sett alla Östers allsvenska matcher från jag var ett år till jag flyttade från Växjö i stort sett. Så att morfar var ju ordförande i 48 år
Stig Svensson.
Så att visst finns det i familjen, absolut.
Var du ledsen när Lärensvallen gick ur tiden?
Nej, det var inte. Det var inte, för är det någonting som har förbättrats på de åren sen jag flyttade från Sverige, så är det just arenorna. De var alla de här som heter Vallen var ju ganska tråkiga. Det var rätt tråkig inramning, och nu har Öster fått en fin, ny, modern stadion, och det är bara positivt faktiskt.
Tommy var ju jätteduktig i hockey. Jag har ju arbetat med Tommy som expert. Han ville bara prata ishockey med mig. Han har ju spelat allsvensk till och med för Öster, Tommy Svensson, i hockey. Var det nära att du valde någon annan sport? Eller var det fotbollen som stod skrivet i stjärnorna som sagt?
Nej, det var väl så att jag valde mellan fotboll och handboll till jag var 15-16 i alla fall. Då var väl ungefär lika bra i bägge idrottare. Men sen efter Halmstad-läget så kom jag med i pojklandslaget, och då var det första uttagningen till handbollslandslaget samtidigt. Jag kommit med i den truppen också, så då var man tvungen att välja, och då var det ändå fotbollen som drog längsta strået. Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Sen har jag alltid gillat handboll. Ja. Men med tanke på att man med handbollsmått sett hade varit riktigt liten, så gjorde man nog ett bra val ändå.
Vad hade du för position?
Jag har spelat lite allt möjligt. Höger och mitt nia. Men sen sista åren så gick jag ner på linjen, och med mina liksom 80 kilo så var man ju nu, om man har spelat seniorhandboll, åtminstone 25 kilo för lätt. Så att återigen, jag känner att det var ett bra val.
Ja, du är bra form. Jag träffade dig uppe på Årsta här för någon månad sedan och frågade dig, skulle du kunna spela idag?
Nej,
sa du då.
Men inte en chans.
Det ser ut så.
Ja, men jag klämmer i svart, vet du. Döljer man en kilo eller två.
Ja, då håller du i bra form. Det, gör det. Ja, det kanske blir naturligt när du är på träningsplanen. Men
ja, något sådär. Ja. Något sådär får man sköta om sig.
Ja. Mm. Du, friidrott då? Är du Sveriges snabbaste mittback genom tiderna? Jag brukar hävda det. Jag ska träffa Sveriges snabbaste mittback genom tiderna.
Ja, ska vi nöja oss med att säga mittback, håller jag på att säga. Ska vi inte säga fotbollsspelare?
Ja, Johnny Ekström kanske.
Ja, fast Johnny Ekström har aldrig gått 100, så det vet vi inte. Det är ingen som vet, inte ens han själv.
Var du på 100?
Nej, vi har inte sprungit 100 på det, men jag var snabb i alla fall.
Det var det. Men jag tänkte friidrott då, det blev aldrig något. Det var ju löparbanor hos Bärensvallen.
Jo, jag har ju varit med på Växjöolympiaden när jag var liten och vunnit 160 meter och ditt och datten, men det var inte så där jätteseriöst liksom.
Nej, men snabbheten har du ju alltid varit med om. Det är ju ditt signum, så att frågan känns ju ändå ganska relevant, tycker jag.
Ja,
för det var ju ohyggligt fick vara fotbollsspelare.
Ja, det var kanske min bästa egenskap som fotbollsspelare, snabbhet. Och jag vill också säga spelförståelse, defensiv spelförståelse. Det kanske är andra som inte håller med om, men det kände jag i alla fall. Jag har sett mycket fotboll och kände att jag var ganska bra på att läsa var bollen skulle hamna också.
Ja, för nu är du ju defensiv ansvarig i Hammarby, om jag förstått hela rätt.
Ja.
Ansvarig
ja.
För defensiven.
Ansvarig tillsammans med de andra, givetvis. Ja, ja. Men vi ser ju till helheten. Men jag jobbar lite mer specifikt med det, absolut.
Ja, vad är det som utmärker att se på det hela defensivt jämfört med offensivt? Det är klart att man får ju olika spelare och forwards och tänker på forwardsvis, men alltså, finns det något sådär specifikt hur man tänker defensivt?
Nej, det är väl lite mer små detaljer liksom, hur man lite kroppshållning och sånt där i defensiva situationer, att man alltid ser till att liksom inte hamna helvänd utan halvvänd och på tå. Lite sådana tips kan man ju komma med. Sen lagmässigt, så återigen, så är det ju inte, det är inte amerikansk fotboll där. Det är inte så att man skickar in ett helt nytt lag när man tappar bollen. Det hade varit enklare i så fall. Utan det gäller ju att se till helheten. Och jag känner att vi är på god väg med att sätta lite bra defensiva ramar för laget. Men jag tror ändå att vi i slutändan kommer vara ett offensivt lag som vill spela fotboll. Men Förhoppningsvis med en pålitlig defensiv också.
Ja, men du, även om du gick bort det någon gång, du tog någon chans, du hann ju tillbaka, du sprang ju kapten. Det kan du inte tala om dina stackars mittbackar nu, du ska lära upp, de har ju inte din snabbhet. Nej, de kan men... inte gamla på det sättet som du kunde göra faktiskt, lite grann på grund av att du var så kvick.
Ja, nej, men det var och en får ju spela efter sina förutsättningar. Så att då handlar det kanske om att värdera ännu mer. Om man inte har snabbheten så får man vara bättre på att värdera när ska jag gå i en duell, när ska jag inte gå i en duell. Är det alltid viktigast att vinna en duell, eller är det ibland kanske viktigare att inte förlora den, om du förstår vad jag menar. Så att, sånt har vi snackat och jobbat ganska mycket med också. Jag känner att killarna är vetgiriga, de vill lära sig och de har tagit till det här på ett jäkla bra sätt. Och än så länge de här första två matcherna i Allsvenskan så tycker jag att vi ser stora framsteg.
Du, samarbetet mellan dig och Patrik Bjerre Andersson var ju fantastiskt. Ja, är det den bästa mittbacken du har spelat tillsammans med förresten?
Ja. Det är framförallt den som jag känt mig mest komfortabel med också.
Berätta hur samarbetet gick till, hur mycket ni snackade med varandra, hur mycket som satt i ryggraden.
Både och, vi hade ju fördelen av att få spela tillsammans med varandra väldigt, väldigt länge. Alltså ända från U21 landslag upp till 10 år tillsammans i A-landslaget. Och då i slutändan så behöver man knappt snacka, utan det sitter som du säger, det sitter i ryggraden, ryggmärgen här. Men sen hade vi väl också olika egenskaper som kompletterade varandra ganska bra. Det är också en viktig sak liksom, att ha två spelare som inte är allt för lika och kanske inte är bra på samma saker.
Nej. Ni tog ju så att säga svensk fotboll med storm ni två lite grann. För Glenn Hussein hade ju varit den stora mittfältschefen. Han hade ju dominerat, jag har ju varit mittfält, eller försvarschef i många år. Han har vunnit ligan med Liverpool 1990. Senaste gången Liverpool vann ligan förresten. Påminner alla som håller på Liverpool om det. Och sen 92 redan, EM hemma. Då är du och Patrik där.
Men vi hade tur där, för vi ska inte glömma bort Peter Larsson också.
Peter Larsson, Ajax!
Som också var en riktigt bra fotbollsspelare. Och under många år så hade ju Sverige med Glenn och Peter ett av Europas bästa mittbackspar. Men så till vår fördel då, så efter VM-misslyckandet så bestämmer Glenn sig för att lägga av. Och han var ju inte lastgammal på den tiden. Och bara något år efter så gör Peter Larsson samma sak, och då öppnade ju upp sig en lucka. Och så hade vi då dessutom en förbundskapten som vågade satsa ungt. Det är inte alla som vågar det.
Tommy Svensson.
Ja. Inte alla som vågar det heller. Så att det var lite tur, bra timing kan man säga. Det är ju ofta sådana här små tillfälligheter som avgör. För hade Glenn och Peter sagt att nej, vi fortsätter 5 år till, då kanske man aldrig ens hade fått chansen. Så att det har jag sagt till Glenn också. Jag är glad att han la av i tid.
Du, hur var det plugget då? Gillar du skolan?
Ja, jag gillar skolan. Ja. Fram till gymnasiet, ska jag säga. Gymnasiet så blev jag lat. Då bodde jag själv i Växjö dessutom. Och det var väl en lite för ung tid för att ta ansvar för mig själv. Men fram till alltså grundskola så här. Jag tyckte det var ganska kul i plugget.
Vilka var favoritämnena förutom idrotten då?
Ja, historia, fysik framförallt. Även matte tyckte jag var ganska kul.
Förhandlade du fram dina kontrakt sen också och räknade på dem, eller hade du hjälp?
Nej, inte i början. Fick man se. Det var inte så svåra, inte fotbollskontrakt. Så det bör vem som helst klara att räkna ut. Liksom. Nej, men det är en annan tid. Man är inte agenter. Första klubben man gick till så skötte man det själv.
Du, orkar inte göra läxorna på gymnasiet? Var det bara fotboll som gällde? Eller vad, och vilken linje gick du förresten?
Jag gick ekonomisk.
Ja, treårig. Ja.
Treårig ekonomisk som det hette på den tiden. Gick bara 2 av de åren, sen flyttade jag till Norge. Nej, det var mer att jag blev, som sagt, jag bodde själv och blev bekväm. Och hade inte den disciplinen som man skulle haft och med liksom... facit här, så skulle man nog väntat något år med att flytta hemifrån. Jag var inte mogen nog helt enkelt. Liksom.
Men ändå, du kommer upp i Östers A-lag, A-trupp 1988. Och Jan Lildamma Mattsson är tränare då, va?
Nej, Bosse.
Var det Bosse
Johansson?
Bosse Johansson var då?
Var återigen en tränare som vågade satsa på unga spelare.
Just det.
Så att jag och... våran sportchef i Bayern, Jesper Jansson, vi är jämngamla. Vi kom upp i A-truppen samtidigt. Och Jesper spelade många matcher i Allsvenskan 88. Jag tror jag spelade 6 eller 7 eller något sånt där. Men då var man bara 17 år. Så att...
När kom Lilldamma in? Var det efteråt det?
Eller? Ja, det var efter. Mm. Efter som ledare. Ja. Ja. Sen däremot har han ju spelat med Fassan på 70-talet.
Han kunde skjuta bollen, Lilldamma.
En av de bästa målskyttar vi har haft i Allsvenskan.
Ja, riktigt. Ja. Riktigt. Jag såg honom i en match i Tyskland och stängde in en boll så det såg härligt till. Ja. Men sen så... 1990, då, som du sa, efter 2 år på gymnasiet, så drog du till Bergen, till Brann.
Mm.
Berätta, hur gick det till?
Nej, det var ju, alltså, att man ens tänkte tanken var ju för att mamma och pappa hade flyttat upp dit. Fassan var ju ungdomstränare i Brann och A-lagstränare var Teito Tordason, en gammal österspelare också.
Forward,
yep.
Målskytt.
Tuff, hård, islänning.
Ha, jag såg honom, han var tränare i Vancouver när jag var där, gjorde en Stanley Cup-final. Teito,
det visste inte jag.
Det var några år sedan i och för sig, det var 2011 någonting.
Ja. Nej, så hade inte den kontakten funnits så hade jag aldrig flyttat upp där. Det ska jag inte sticka under stol. Men sen var det också så att efter 88 när man fått vara med och nosa på A-laget i Öster... Så 89 då var det ändå, då hade vi åkt ur. Så då var vi i Södrättan som det hette på den tiden. Fått ny tränare som satsade på andra spelare. Och då hade man liksom varit med och nosat som 17 år. Så tyckte man att sitta på bänken eller på läktaren när man är 18. Det är inte så kul. Nej. Plus skoltröttheten och det här. Så att, jag bestämde mig för att ta en chans att flytta till Norge. Och det är också en sån sak. Hade man inte gjort det så vet 17 hur resten av karriären har sett ut. Det var ett riktigt lyft fotbollsmässigt.
Ja, Brann är en populär klubb. Den är stor i Norge.
Ja, det är en av Norges absolut största eller mest populära klubbar. Sen har det väl alltid varit lite sisådär med de sportsliga framgångarna. Men jag kommer ihåg att liksom, man har spelat i Allsvenska Öster inför 3-4 tusen. Så kommer man upp och spela i Brann i norska ligan som inte var lika bra som Allsvenskan. Då var det liksom 12, 13, 14, 15 tusen på matcherna helt plötsligt. Att just det var ett jättelyft och skitkul.
Ja, och det var ju mycket som hände då också. Det var ju samtidigt som du kom in i landslaget under tiden du var i...
Ja, precis. Ja. Det började med U21 eller OS-landslaget som vi hette på den tiden. I och med att det var OS 92 så har inte jag spelat U21-match utan det var OS-match. Så det började där, gick hela vägen med OS-landslaget och sen... fick man vara med på Australien-turnén 92 med A-landslaget. Det var häftigt.
Ja, ska vi ta oss när vi ändå där? 92, Barcelona, Sverige i grupp C. Vinner den gruppen före Paraguay, Sydkorea och Marocko. Och sen så blev det kvartsfinaluttåg mot Australien som sedermera tog medalj. Va? De tog silver. Brons tog Australien, tror jag.
Ja, de åkte på riktigt med Deng i semifinalen.
Ja, just det. Camp Nou lirade ni mot Australien.
Ja, det gjorde vi. Men den matchen, alltså vi hade ett bra lag. Vi hade Patrik Andersson, vi hade Håkan Mill, vi hade Thomas Brolin som tyvärr blev skadad i den här matchen mot Australien. Och på pappret ett mycket bättre lag än Australien. Så att det är så här liksom med fast, han är ganska stor besvikelse att åka ut i kvartsfinal mot Australien, ett skitmål som studsar in också och sen får vi inte in bollen. Vi hade en kul resa fram till OS. Vi slog ut Holland i avgörande kvalmatchen. Holland som är ett riktigt storlag med Bernard de Boer, Overmars etc. Många bra spelare och kom till OS som lite dark horse och då ska man inte åka ut mot Australien.
Du ser nästan lite arg ut när du talar om det. Ja.
Det är nästan lite pinsamt faktiskt.
Ja, de tog ju förvisso medalj sen i Australien, men det kunde ju ha varit
det Sverige. Skulle varit vi istället då, tycker jag.
Så var det ju då EM.
Fast det var innan OS.
Det var innan OS, Det var OS på sommaren och EM innan, det stämmer det. Vi tar det i samma år i alla fall. Det var mycket som hände där 92, om man säger
det.
Så.
Det var ett hektiskt och fantastiskt kul fotboll, så ett av de bästa man har haft faktiskt. Så att,
för det var ju också det var så kul att se på matcherna. Det kändes någonstans, jag satt och tittade, att det här kommer att gå bra. Det var liksom, det känns som att ni hade den känslan också. Det med självförtroende, det var snygga mål, det var läggspelsmål, det var bra tryck. Hur upplevde ni det på planen?
Nej, men vi upplevde det ungefär som någon som tittar på det misstänker. Vi hade ett ungt, lovande lag med många bra spelare på gång. Vi hade redan då fått en bra sammanhållning i gruppen, även fast vi inte hade spelat så länge tillsammans. Vi hade en del som var lite mer rutinerade, givetvis, som har varit med innan och som hade lite mästerskapserfarenhet också. Det var nog viktigt. Det var en 6-7 stycken som har varit med VM 90, som då var ett misslyckande, men man lär sig av dem också. Jag tror att det låg till grund över att vi kunde göra det så bra som vi gjorde i EM 92, trots allt med en öppningsmatchen där mot Frankrike med Papin, Cantona, Blanc etc. Kungen var där. Ja. Själv spelar man vänsterback, 21 år.
Var du nervös?
Ja. Yes. Ja. Det var ganska pirrigt innan matchen satte igång i alla fall.
Hur tar sig din nervositet i uttryck? Jag menar, folk blir olika, en del blir ju laddande, en del blir ju, mår ju illa och, alltså, det finns ju alla möjliga sätt att bli
nervös. Nej, så illa så att mår illa, det har jag aldrig gjort. Nej. Utan det var ju med att liksom hela kroppen är fylld med adrenalin på något sätt. Sen man var ju alltid nervös innan matcherna. Det går aldrig bort det där, inte för mig i alla fall. Men aldrig så nervös så att det har varit något negativt. Tvärtom, det blir lite extra tändningsmedel. Man pumpar in lite mer adrenalin i kroppen. Man känner sig stor och stark. Liksom. Ja. Och det, jag tror att den dagen nervositeten försvinner helt, då ska man nog lägga av och spela fotboll.
Pirret, ja. Du, det var ju sagolikt bra. Bra spel. Det var hemmaplan och det är ju sitt till också. Naturligtvis, hade vi någon chans mot tyskarna egentligen?
Nej, vi borde haft det. Som du säger, vi gjorde ett fantastiskt gruppspel. Kryssade första matchen mot Frankrike som inte hade fått stryk på 2,5 år eller någonting, tror jag. Andra matchen vinner vi mot Danmark som senare vann, men som har liksom halkat in på ett bananskal. Den skulle väl vinna i och sig. Tredje sista matchen i gruppspelet, då räckte det med oavgjort för oss för att gå vidare. Och då är det England. Och börjar dåligt. De gör mål 0-1 sen i andra halvlek. Andra halvlek mot England. Det är en av de bästa halvlekar som jag har varit med svenska landslaget i. Då spelar vi ut engelsmännen. Totalt gör två mål. Det sista, det kommer alla ihåg som har sett på svensk fotboll. Brolins fantastiska mål efter dubbla väggspel. Och fick med oss en fantastisk känsla. Sen tyvärr så infann sig en liten mättnadskänsla. Det kändes som man andades ut. Nu har vi gjort jobbet. Vi har tagit oss vidare från gruppen. Det är mer än vad någon har räknat med. Och till semifinalen sen mot Tyskland. Så fanns den här mättnadskänslan. Det är 3-2 i resultat, men matchen var aldrig så jämn. Det var en ganska klar seger för tyskarna. Och den drog vi många lärdomar från till VM 2 senare. Just den matchen där, att vi kom överens om att Tommy trummar in det liksom samling efter samling. Nu nästa gång vid ett mästerskap, då ska vi inte nöja oss förrän vi har gått liksom hela vägen. Och i början så tänkte man, fan, vi kan ju inte bli världsmästare. Men ju fler gånger du hör det och sen börjar spelet stämma, desto mer tror man på det. Så att det är den största skillnaden mellan EM 92 och VM 94. Att alla var beredda och förberedda på att gå hela vägen.
Mm. Den här mättnadskänslan, jag förstår, ni var inte mätta så, alltså ni ville ju och så, men alltså, går det att beskriva den här mättnadskänslan på något sätt?
Mättnadskänslan, så här då, att man andas ut, man känner att nu har vi gjort det som förväntades av oss och lite till. Och då tappar man ett par procent, det är inte mer. Det är inte mer sen när vi väl gick ut och spelade. Så är det klart att alla försöker göra sitt bästa, det är inte det jag säger, men liksom de dagarna mellan de två matcherna. Vi hade till och med en liten fest efter Englands matchen. Alltså inga utsvävningar så, men det är kanske inte rätt läge att ha festen, om vi säger så då. Och det infinner sig, man är nöjd. Man är nöjd fast man inte har gått hela vägen. Sen om det är mättnad eller vad, man får kalla det vad man vill. Men vi drog lärdom av det i alla fall och så till så att vi inte upprepade VM 2 senare.
Och efter då 92, då hade ju hela Sverige fått upp ögonen för dig och det blev IFK Göteborg. Och Göteborg på den tiden, det var ju fina grejer.
Ja, det var det.
Det är fortfarande i för sig ursäktad, ja, Göteborg, ja, men det var ju en dominant klubb.
Det var ju inget tveksamhet om att det var Nordens bästa klubb på den tiden, och det är bara att se vilka spelare vi hade. Det var en tredjedels landslagstrupp till VM 94, ja, som kom från Göteborg, och oerhört hög standard. Det hade ju förmånen att på 2,5 säsonger vinna 3 allsvenska guld och blanda det med stora 5 gånger Champions League. Så att det är väl sista riktigt stora guld, eller storhetstiden för svensk klubbfotboll.
Ja.
För precis efter det så kom ju Bosman-domen. Mm. Och efter det så har förutsättningarna förändrats ganska mycket.
Svensk mästare alltså 93, 94 och 95 i Göteborg med Roger Gustafsson som tränare.
Mm.
Hur var han?
Fantastisk, ja, människa, ja. Både som tränare och rent personligt. Det är bara att titta på hans, jag tror han har 5 allsvenska guld på 6 säsonger i allsvenskan, och det är få förunnat att ta de meriterna. Rättvis, värnade om spelarna, hade ju en spelidé som uppenbarligen funkade också. Mm. Konsekvent.
Ni nötte mycket, jag pratade med Kåmark om det. Ni nötte. Var det,
ja,
inte så?
Det gjorde vi, och vi spelade ett ganska enkelt spel. Det var ingen tiki-taka-fotboll långt ifrån. Vi hade ju bara en som kunde spela boll, och det var ju Stefan Rehn. Resten av oss, vi sprang och kämpade. Nej, men det är att hårdra det lite. Ja. Men lite så var det. Och var oskandinaviska är att vi pressade ju högt så in i bomben och överraskade många lag vi mötte internationellt med våran höga press. Att, det gjorde han bra, Roger. Och som jag säger, det lika bra som han var som fotbollstränare, tycker jag att han är som människa också. Jag har haft mycket kontakt med han i åren efter.
Berätta,
fin människa.
Ja, det är många som säger det. Berätta vad...
Nej, men just det, han har ett rättvis epos. Han tycker alla människor är lika mycket värda. Han försöker se alla också. Och känns som han brydde sig om inte bara fotbollsspelare utan även personer. Jag tror att man kommer ganska långt på det.
Mm. Har du tagit mycket intryck av Roger som nu när du själv,
ja,
är på väg in?
Ja, man har ju tagit intryck av alla tränare man haft. Man försöker ta med sig de delar man gillar och fimpa det man inte gillar. Men Roger är en som har satt spår i mig. Det tror jag faktiskt.
Sen blev det Italien. Vicenza. Eller hur?
Mm.
Det var det Guidolin. Francesco
Guidolin. Ja.
Guidolin. Ja. Tack.
Nykomlingar.
Ja.
Men det var ju på tiden när Serie A utan tvekan var världens bästa liga. Alltså det var stor namn i alla klubbar. Vi behöver inte bara dra Milan och Juventus. Alltså Juventus hade Vialli, Ravanelli på topp. Del Piero fick fortfarande sitta på bänken. Lazio hade Signore Casiraghi. Fiorentina hade Rui Costa, Battistuta. Milan hade Wea, etc.
Det var fortfarande bara 2 utlänningar då? Eller
tre utlänningar
hade det gått till då. Ja. Ja. Vilka hade ni i Vicenza förutom dig?
Vi hade mig och 2 killar från Uruguay. Ja. Varav en, Marcelo Otero, blev våran skyttekung. Han gjorde väl 13-14 mål en säsongen, och så hade vi en annan, Gustavo Mendes, back som inte spelade lika mycket. Men det var de 3 vi hade. Sen var resten italienare.
Hur var det att komma, för det var ju, du hade ju varit utomlands tidigare, men Norge...
Nej, det räknas inte. Nej, det var oerhört häftigt. Mm. Kom till en liten familjär klubb i en fantastiskt fin stad i norra Italien, Vicenza. En ganska liten stad, 100,000 invånare någonting. Men allting var ju nytt och allting var häftigt och liksom gå för att spela i allsvenska. Även om man har varit med i landslaget och spelat stormatch innan, så gick det ändå inte riktigt att jämföra, att varenda vecka så mötte man ju världsstjärnor. Och att vi dessutom gjorde en riktigt bra säsong. Jag tror att vi kom 8 som nykomlingar, och då var det de 7 stora framför oss liksom. Gjorde ju att upplevelsen blev ännu bättre.
Mm. Ja, och du gjorde en bra säsong.
Ja, det gjorde jag. Jag gjorde en, precis som laget, en riktigt bra säsong. Det blev bara en säsong där, men den var bra åtminstone.
För sen hamnar du i storsatsande storklubben Rangers.
Mm.
Glasgow Rangers. Det var du och det var Paul Gascoigne, och vilka var det mer som var där?
Brian Laudrup.
Ja, Brian Laudrup.
Och så alla skotska spelare har koll på. Alltså i den generationen, inte Dalglish och de här utsikts. Eller McCoist och Richard Goff och Gordon Dewey, Stuart McCall, Andy Gorham. Det var ju fortfarande en stor, eller stommen var ju skotska spelare. en riktigt stor klubb med en fantastisk supportkultur.
Berätta om Old Firm. Det där vi tar upp.
Ja, det går inte riktigt att berätta. Det måste upplevas. Ja. Jag tror det. Det finns några sådana matcher runt om i Europa som liksom jag kan sitta och säga att det är en fantastisk stämning i 90 minuter. Men tills du har varit där så fattar du ändå inte riktigt vad det är. Liksom, oavsett om vi spelade hemma eller borta. Jag kommer ihåg när vi spelade borta matcherna. Så samlades vi alltid på Ibrox, alltså Rangers hemmaarena. Tog vi bussen därifrån så åker man genom stan. Så åker vi först genom de västliga delarna och då är det smockfullt med folk ut på gatorna. Bara Rangers fans utanför varenda pub som står och hejar. Sen korsar man floden, Clyde, kommer in i östra delarna och då är det lika mycket folk som står på gatorna. Men då är alla Celtic-supporter och om vi säger så här, det är inga hejaramser som hörs när man åker förbi dem. Mm. Så att det var ju, och det var ju fortfarande på den här tiden när stommen i bägge lagen var skottad.
Ja, och protestanter och katoliker.
Protestanter och katoliker. Det var kanske ännu hetare än vad det har varit senare år när då med alla utlänningar som kom in och kanske urvattnats lite grann. Men,
Frågar om det i Rangers, som visste, han är svensk, han är nog protestant, honom kan vi värva, alltså hur gick...
Nej, det frågade jag, jag fick inga sådana frågor.
Och kände ju av, för det var ju som sagt, det var ju den första, vem var det som var den första som riktigt bröt det modern tiden?
Ja, det var Mo Johnson.
Det var Mo Johnson, tack.
Han fick ju flytta till USA.
Ja, jag menar det. Så att
Nej, men det var första säsongen, för... Ja. Efter det sen så tog vi in 3-4 italienare och Celtic fick ju in Henrik Larsson bland annat, som så vitt jag vet inte är katolik i alla fall. Och där började det luckras upp lite. Fram till det så har det varit ganska uppdelat.
Pratade ni om det så där i laget, eller var det just när det var derby som ni, oj då, kom att tänka på det?
Ja, det var inga religionsdiskussioner i laget, det ska jag inte påstå. Samtidigt som det första våra materialer gjorde när vi spelade borta mot Celtic var att liksom öppna trunken, packa upp porträttet på engelska drottningen och hänga upp i borta omklädningsrummet. Så att det var mycket sånt här. Och det var kul att få uppleva. Sen att just det här att de religiösa motsättningarna börjar försvinna, det tycker jag liksom, det är en bra sak givetvis. Det är en bra sak. Vi ska gå mot ett mer tolerant samhälle. Men det var ändå häftigt att få uppleva. Mm.
Och så fick du uppleva Paul Gascoigne när han var i bra slag som fotbollsspelare.
Ja. Riktigt bra slag.
Kan du inte berätta, för han var ju unik som fotboll. Det finns ju många fantastiska historier om Paul Gascoigne. Och det var en spel i vink också utanför.
Ja, det var det. Det är en av de snällaste fotbollsspel man har träffat. Kanske för snäll i slutändan. Ja. Han har ju haft lite var ju... Det är en underdrift, stora problem efter karriären, men framförallt mitt första år i Rangers, då var han fruktansvärt bra på, alltså skotska ligan var egentligen för dålig för honom. Han hade kunnat spela i vilken liga som helst och varit en tongivande spelare det första året där, för då var han riktigt bra.
Har du någon bra rolig historia? För jag vet, det finns ju så många roliga. Han har hämtat strutsar till träningsanläggningar. Han har ju fått massa hyss.
Ja, han hade ju någonting för sig nästan varenda dag. Han kraschade i våran spelarbuss. Alltså. Minibuss, för han fick för sig att han skulle köra till träningen. Det gick inte så bra. Sen har vi en annan busshistoria med honom. Den är i och för sig från Lazio. Men det är en italiensk vän som berättar om åker med Lazio och ska spela i Genoa mot Sampdoria och sista 7-8 milen så det är väldigt, väldigt mycket långa tunnlar man kör genom bergen där liksom. Och en av de här när det blev kolsvart i bussen så springer han fram och klär av sig alla kläder och sätter sig helt näck jämte Dino Soff
som var tränaren då,
sportchef till och med. Så att liksom de kör ut i bussen och det blir ljust i bussen igen, så sitter din och soffan håller på att svimma när Gascoigne sitter naken jämte honom. Men det är ganska kul.
Ja, det finns mycket. Ja, Paul Gascoigne som sagt. Men jag tror att det är lite det senaste jag har sett, att han verkar lite bättre. Jag har sett honom på lite matcher i England och han verkar vara, han är hel och ren i alla fall.
Ja. Det är han, och jag önskar han allting gott. Vi hade kontakt mycket under de åren. Han var ofta hemma hos oss och sen efter det så är det lite Eller så har det runnit ut sand, det är inte mer med det, men det är klart att en sån människa önskar man allt gott.
Vad snäll kille som du sa.
Väldigt snäll kille.
Ja. Du, det var ju inga dåliga år i Glasgow heller här. Nu tittar jag här, det är alltså, du vinner skotska Premier League både 96 och 97. Du blir skotska cupen 96, skotska ligacupen 96 och 98.
Ja då, så mycket har jag inte vunnit där.
Nej, men
så det här, man ska inte alltid lita på det som står på.
Nej, nej. Nej, då får du rätta mig.
Ja, vi vann, jag var ju bara där två säsonger.
Ja,
vi
vann 96-98.
Ja, ligan första året, alltså 96-97. Ja. Året efter så får du väl fråga Henrik Larsson vem som vann.
Ja. Vi stryker, vi litar inte på de här tjejerna. Frågor. Du har ju det här, jag har ju facit här. Ja. Så jag vet inte, tyckte det så fint uppspaltat här. Men du har vunnit både...
Och samma med kuppen. Ja. Andra året så fick vi stryk i finalen, dock inte mot Celtic utan Hearts, så att jag en ligatitel och en cup.
Ja, men du har vunnit ligan.
Jo, det har jag. Men har man varit i Rangers så ett par år så bör man ju i alla fall på den tiden ha vunnit någon liga- och cuptitel.
Okej då, men det är ändå du har vunnit med klassiska Glasgow Rangers.
Ja.
Du, och sen efter det då 98 då drog du till Valencia och ett Valencia som var bra under hela din period du var där. Det var två Champions League-finaler. Du vann Copa del Rey.
Mm,
Spanska cupen som är otroligt stor. Jag pratade med Gary Sungen om det här förleden. Den är big.
Ja, det är det. Jag hade förmånen att komma till en klubb som hade haft en ganska lång torka. Jag hade inte vunnit någonting på 20 år innan, jag ska inte säga att det var för att jag kom, men så var det inte alls.
Delvis.
Men innan, och första året, då hade vi Claudio Ranieri som tränare, så vinner vi Copa del Rey efter att ha slagit ut Barcelona i kvartsfinal, det är ju hemma borta där. Real Madrid i semifinal och Atletico Madrid i finalen, så att vi halkade inte in på något bananskal, och där har jag ett av mina bästa fotbollsminnen, och det är inte finalen. Finalen är givetvis också det, men första semifinalen hemma mot Real Madrid, den är svårslagen. För då vann vi med 6-0 mot Real Madrid i en semifinal, och det är få förunnat.
Mm. Ja. Hur var, alltså Ranieri fick man ju lite mobbad där bland annat Mourinho, så du vinner aldrig någonting. Han vann ju Spanska cupen, men så fick han ju vinna med Leicester här. Hur Ranieri som tränare och person, hur är han?
Det är också en sån här som man hoppas att man har blivit, eller jag vet ju att jag har blivit inspirerad av honom, men jag hoppas att man har några av hans egenskaper. Lite samma som jag pratade med om Roger Gustafsson. Också en tränare som brydde sig om spelarna, som ville att de skulle må bra, som var intresserad, som såg det varje dag. Sen givetvis oerhört taktiskt och tekniskt kunnig också, men det är ju alla italienare höll jag på att säga. Men hade den här lilla extra humana touchen som jag i alla fall alltid uppskattat i de bästa tränare jag har haft.
Och ni gick alltså till två stycken Champions League-finaler också.
Mm.
2000, då fick ni möta Real Madrid på Saint-Denis i Paris. Det gick ingen vidare den gången.
Nej, den ska vi prata mindre om den. Men det som är sjuka med den finalen är att vi kommer nästan dit som någon sorts favoriter. Hur man nu kan vara det när man ska möta Real Madrid i en final i Europacupen. Men Real gick knackigt i ligan hela säsongen. Deras enda chans för att spela Champions League året efter var att vinna den finalen. För de kom femma i ligan. Medan vi, framförallt slutet av ligan, gick som tåget. Vann varenda match. Sen mötte vi Lazio i kvartsfinal. Tålade till dem med 5-2 på Lazio, som hade ett bra lag på den tiden. Med 5-2 på Mestalla. Så fick vi Barça i semifinal, vinner med 4-1 på Mestalla också. Och så helt plötsligt så börjar folk snacka om att Valencia är knappa favorit i den här matchen. Och det är någon form av, jag ska inte säga hybris, men lite sådär infann sig inför den matchen. Och när väl finalen spelade så var det ju inget snack om vem som var storebror och vem som hade mest europeisk vana. Det var inte vi, tyvärr.
3-0 Real i finalen. Men ni studsar tillbaka och går till final året efter på San Siro i Milano mot Bayern München. Och straffförlust.
Ja, den är 5-4 faktiskt...
5-4 på straffar, berätta ja, Jocke.
Nej, den är tuffare att ta. Ja. Den är faktiskt tuffare att ta. För man tänkte ju efter finalen mot Real Madrid. Och nu tror jag att jag pratar för alla spelare i laget att skit, det här kommer vi aldrig få uppleva igen. Liksom en Champions League-final med Valencia, så redan året efter så går vi hela vägen igen och får möta Bayern München med Patrik Andersson i mitt försvaret där.
Just det.
I en match som jag känner att väldigt, väldigt jämn match. Jag säger inte att vi dominerar den, men efter vi gör 1-0 så börjar våran tränare bli lite feg. Hector Copan,
Argentina, just det,
liksom, ja. Direkt ut med en anfallare och bara backa hem. Och jag tror att hade vi fortsatt att försöka spela vårat spel så skulle vi kunna ha vunnit den matchen. Sen blir det straffar mot ett tyskt lag, så alltså, då vet man ju nästan innan hur det ska gå på något sätt. Va? Det var inte så mycket att säga om då, men där var det riktigt nära. Där var det riktigt nära, och den matchen, den känner jag att hade vi spelat den igen och vågat lite mer, då hade vi kunnat vinna den.
Berätta om det här Valencia-laget då, som gick till 2 raka Champions League-finaler.
Framförallt ett starkt kollektiv. Givetvis hade vi många bra fotbollsspelare också. Men det är Ruben Baraja som är en av de, ja, kanske den bästa spanska spelaren jag har spelat med. Vi hade Piojo López på topp, argentinare. Men det var ändå ett väldigt defensivt solitt lag liksom. Jag var ju yngst i backlinjen där och ändå närmare 30 liksom. De andra, Carboni var 34, Djokic 34, Angloma 34-35 också. Väldigt, väldigt mycket rutin, och vi hittade en spelstil som passar oss perfekt. Vi var inte världens mest underhållande lag, absolut inte, men vi visste vad vi gjorde och alla accepterade sina roller och skördade stora framgångar som sen när Rafa Benitez kom blev ännu större, för då vann man ju ligan 2 gånger på 3 år plus UEFA-cupen i mångt och mycket med samma spelstil. Lite nya spelare, var ganska många som lämnade, men med samma filosofi i alla fall. Ja.
Och du måste ha blivit väldigt förtjust i Valencia, för du flyttade ju tillbaka dit, eller om du behöll din bas där, det vet jag inte, men det blev ju ändå, du har ju varit runt, vi ska ju fortsätta din resa här, vi ska till Venedig härnäst, men det blev ändå, vad fastnade du för i Spanien?
Vi trivdes bra där, fantastiskt klimat, sen har vi speciell koppling, 3 av mina 4 söner är födda i Valencia, bara en sån sak. Kändes rätt från början. Fick många goda vänner som vi givetvis fortfarande har kvar och som alltid kommer kvar även om vi flyttar hem till Sverige nu. Mycket som bra. Lagom stor stad, runt miljonen. Spaniens tredje största. Bra klimat, bra käk. Lätt att trivas. Liksom. Skiner solen så.
Ja, skiner solen så.
Så skiner jag också.
Ja, men jag har en positiv attityd tycker jag. Men jag blir nästan, jag blir alltid glad när jag träffar Jocke Björklund. Du har en positiv attityd.
Ja, men det ja. Måste man väl ha. Alltså, ja. Man kan väl inte gå runt och tycka att livet är skit.
Nej, nej, men
då blir det ju skit också.
Ja, ja, det är kul att träffa Jocke Björklund, vad det skulle komma till.
Ja, tack.
Ja, vi ska vidare nu. Är det vi ska säga om Valencia tycker den här tiden? För den var ju som sagt var fantastisk och 2 Champions League-finaler. Det blev en cupseger också.
Ja, men där har vi glömt en titel, så den tar vi då. Vi vann Supercupen där.
Supercupen,
ja. Det är inte den största, men
nej,
för ett lag som Valencia...
Nej, det är en titel.
En titel är en titel då, för ett lag som Valencia så räknar man alla titlar. Ja, ja. Man kan inte göra som Barcelona och... Real Madrid då, när det då dessutom var Barcelona som vi slog både hemma och borta för övrigt, så gör ju det att det blir lite extra viktigt.
Ja. Det var titlar där också, från titlar i Rangers till titlar i Valencia, men det blev inte någon titel i Venedig. Du flyttade alltså till Venedig, det låter ju häftigt. Jag menar, du har jobbat i Venedig, eller hur?
Ja, men okej, om du har tyckt att jag har låtit positiv än så länge, så är väl risken för att jag inte kommer vara lika positiv nu. Jag kände mitt sista år i Valencia, jag hade fortfarande ett år eller två till och med, kvar på kontraktet. Men kände att sista året så hade inte jag startat tillräckligt många matcher. Jag tror att jag spelade 26-27 matcher från start i året. Men det var liksom av 60. Vi hade 60 plus tävlingsmatcher det året. Och ville gå till en klubb där man var liksom startspelare igen. Hade ju trivts jättebra i Vicenza i och för sig ganska många år innan. Och Venedig är inte så långt från Vicenza, i samma del av Italien. Vi hade samma sportchef som vi hade haft i Vicenza också.
Vem var det? Det var?
Sergio Vignoni heter han. Ja. Men som jag kände också, så var han som tog kontakt med mig. Daniel Andersson hade precis gått dit. Och det kändes som att de hade någonting på gång. Så att när de hörde av sig så tvekade jag inte så mycket. Skrev på mig en gång. Åker ner och ser att träningsanläggningen är liksom svensk. Division 3 standard, sämst jag sett på professionell nivå. Arena ligger ju givetvis på en ö. Ja, ute i lagunen
där. Och ni går dit.
Vi åkte en båt som gick lite snabbare. Inget riktigt fotbollsintresse. Alltså att laget har tagit sig till Serie A, det beror i stort sett bara på att presidenten Samparini, som ser det med, och fortsatt sparka tjänar fast i Palermo, hade lagt in massa pengar i klubben. Det fanns inga förutsättningar, och det är året där, eller året, jag blev bara kvar ett halvår. Jag stack efter jul till Sandland. Det kunde man ha ogjort.
Var det Prandelli ni hade som tränare?
Prandelli, första 7 matcherna, sen fick han sparken. Samparino är ganska kort tålamod. Och vi presterade inte på plan heller. Jag säger inte att förutsättningarna var dåliga, men vi kanske var ännu sämre. Jag kommer ihåg, kan det vara att 6:e, 7:e hemmamatchen vi spelade, ska gå ut och värma upp. Och då de få fansen vi hade, det var inte speciellt mycket folk ens, veckla ut en banderoll på kortsidan. Och där står det, jämfört med så luktar skit gott. och de hade rätt också. Så att, nej, det blev inte vad man hoppats på. Så att när då Sunderland hörde av sig i januari, så jag vet att jag och min fru, vi pratade om det i cirka 5 minuter, sen bestämde vi oss för att vi kör till Storbritannien igen.
Ja, det är upp till norra England, nordöstra England, till Sunderland alltså. Och jag tittade, det var den eran, det var lite rörigt. Det var Peter Reed, sen var det Howard Wilkinson, Thomas Brolins kompis.
Ja.
Och sen kom Mick McCarthy,
Ipswich,
numera gamla manager. Jag berättar, vilken typ av lag kom du till?
Jag kom till ett lag som varannat år innan hade gjort det bra. Uh-huh. Med Kevin Phillips och Niall Quinn på topp. Kevin Phillips som vann skytteligan till och med. Öste in mål. Väldigt bra anfallspar. Vi hade Stefan Schweiz var där också. Thomas Sørensen, danske landslagsmålvakten. Claudio Reina, alltså lagkapten i USAs landslag. Så att förutsättningar fanns egentligen för att ha ett ganska bra lag. Första året jag kom där, då hängde vi kvar i Premier League. Även om det tror att det dröjde till näst sista eller sista matchen. Men året efter åkte vi ur. Återigen, det var ett snurrigt år. Det är som du säger, vi hade 3 tränare på ett år. Men i slutändan ska jag väl också tycka att det var vi spelare som inte riktigt presterade där. Jag vet inte, svårt att sätta ett finger på varför riktigt. Sen att det var bra konkurrens i Premier League, det ska vi inte sticka under stol med. Men vi hade egentligen ett bättre lag än det.
Men det var ju uppe i en FA Cup semifinal, vill jag minnas.
Ja, det var vi. Ja. Toska mot Millwall dessutom. Det var ju lite synd, kan man ju lugnt säga. Men det var vi det året. Men fick inte till det, och sen komma en negativ spiral. Man ser att folk börjar tappa självförtroende och då går rätt fort ut för. Och sen när det blev så struligt som det var i klubben med liksom tränarbyte varannan månad, så hjälper vi inte det heller. Men jag känner ändå som att där var det nog vi spelare återigen som svek lite.
Fansen där uppe i nordöst är ju kända för att vara extra passionerade för att vara engelsk. Men till och med märkte du av det där? Märkte du av
ska vi, ja, vi får så säga, hatet till Newcastle United.
Ja, det gjorde, ja. Det gjorde jag. Det är ju ett derby som det får man vara ganska insatt i engelsk fotboll för att veta att det är kanske det största derbyt i England. Och det är inte många som vet. Alltså Newcastle-Sandland skiljer 3 mil geografiskt, tror jag.
Ja.
Ungefär. Och där finns det ett agg mot varann liksom. Sen drar du det ännu längre så finns det ett ännu större agg mot södra England. Ja, ja. Men det är ju en annan sak. Så att just de derbyna var ju väldigt speciella. Det var nästan lite Old Firm-känsla över det. Sen när jag spelade så var det väl ingen tvekan om att Newcastle var det betydligt bättre laget. Så att tyvärr har jag aldrig vunnit något derby mot Newcastle.
Men det är som sagt, det är riktigt, riktigt hett.
Ja, men det är hett och häftigt.
Ja.
Sen, och det får man väl säga, även om man har spelat Sunderland, så har det visat sig att de mest trogna supporterna, det är Newcastle som har.
För att, de fyller St. James'
Stadium. Ja, även om de åker ur, och det gör inte Sunderland. Sunderland, då är det halvfullt. Så att all cred till Newcastle-supporterna som spelar ingen roll om laget är bra eller dåliga. De är alltid där i alla fall. Mm. Och det är inte Sandland-supporter. Det var lite mer medgångssupporter.
Men du gillade Mick McCarthy?
Ja, det gillar jag. En gammaldags brittisk tränare. Men en bra kille, raka rör. Lovar aldrig någonting som man inte kan hålla. Och behandla alla på ett... jämlikt sett, så att han har absolut inga problem med tvärtom.
Mm. Men du tycker ändå att ett Old Firm är lite tyngre, jag måste återkomma till
ja, det. Ja, jo, det är det. Det går inte att jämföra.
Nej, det går inte att jämföra. Det är så.
Old Firm, jag tror att det enda som kan konkurrera i europeisk fotboll i alla fall, det är väl möjligtvis Ruhrderbyt, alltså Schalke Dortmund, inte minst om den spelar på Dortmunds arena som är helt fantastiskt. Och så något av Istanbul-derberna. Och möjligtvis då, möjligtvis, i alla fall när bägge lagen är bra, Milano-derbyt.
Men du säger att det är större än El Clasico.
Ja, men El Clasico är inget riktigt derby. Nej, men det är inte. Det är ingen större match. Men vi pratar om rena derby.
Ja, derby.
Rena derby. Ja. Nej, El Clasico är väl världens största match.
Ja,
så det går inte. Men det kan definitivt konkurrera med liksom Real Madrid, Atletico Madrid.
Ja.
Det kan det, i stämning och det här, men inte i kvalitet.
Nej, nej.
Det är en helt annan sak.
Ja.
Det är en helt annan sak, och det slår ju definitivt Barcelona Espanyol.
Ja, du fick ju inte uppleva något El Clasico. Du har ju upplevt på plats, du har ju sett, du har varit med runt om El Clasico.
Ja, det har blivit en jävla cirkus där alltså. Men ofta... väldigt, väldigt intressanta matcher i alla fall. Jag har varit på många El Clasico och jobbat. Och det är kul att ha fått vara där.
Ja.
Definitivt.
Ja, vi måste bli klar med karriären här. Sen åkte du till Wolverhampton. Vi rörde ju det tidigare. Då hade du mycket skadebekymmer.
Ja. Problemet var väl att jag hade efter det sista året, jag hade ju ett år till med Sandland sen som spelade i Championship och kom tre och fick kvala och åkte ut mot Crystal Palace som sedermera gick upp. Så den sommaren jag åkte tillbaka till Valencia så hade jag väl bestämt mig för att lägga av. Men så på sen sommaren så ringde Wolverhampton och frågade, är du sugen? Och jag tänkte, jag vet inte egentligen. Men så ringer de igen och så till slut så pratade de med familjen. Vi kör ett år till då liksom. De hade fått Julian Lescott skadad så att det saknades en mittback där helt enkelt. Kommer till Wolverhampton på en onsdag kväll. Torsdagen så är det liksom... läkarbesök och skriva kontrakt, träffa tränaren på Dave Jones på eftermiddagen. Och han frågar hur är jag? Det är väl bra, jag är frisk, men jag har varit ledig i 10 veckor. Även om jag har hållit på med att springa och gym, så jag har inte spelat fotboll på 10 veckor. Och han säger, det är lugnt, du ska få några veckor på att spela in det. Tränar första gången med laget på fredagen, 10 minuters uppvärmning. Sen ställer han ut startelvan och då är man med i startelvan. Och då kan man ju inte säga någonting. Nej, det är bara liksom, ja. Vi får köra på. Spela på lördag med Stoke borta. Stoke som på den tiden inte hade en spelare som var under 1,90. Bara pumpa långt med Tony Pulis då.
Var det Rory Dillard? Spelade han då också? Var han med och
kastade? Nej, han var inte med. Han var för liten. En riktig holmgång. Ja. Men liksom man klarade sig oskadd genom matchen. Men i och med att det här var... var Championship, så var det match på måndagen igen. Ja, mötte Preston tror jag hemma. Och då liksom efter 45 minuter så går ju baksidan på låret. Visste man innan.
Ja.
Visste det innan, men vad kan man göra? Man måste ju försöka gå ut och göra sitt bästa. Och efter det så gjorde jag väl 5-6 A-lagsmatcher. Något sånt. Och spelade i B-laget 20 matcher någonting. Fick dock avsluta i FA-cupen på Highbury. Så det var ju okej.
Ja. Den, var det den sista matchen?
Den sista A-lagsmatchen.
A-lagsmatchen som Joakim Björk spelade. Ja. Gjordes på gamla klassiska Highbury Arsenals förra hemmaarena.
Så det var ett bra slut i alla fall. Även om vi fick stryk i matchen. Men det var ändå... Det kändes mer värdigt än att spela liksom på någon liten skitarena i Championship.
På Hybrid, med Tottenham-inkoden Glenn Hoddle som manager? Var det så?
Nej. Det var så...
För det var, Glenn Hoddle var väl med en sväng där i den vevan, var han inte det?
I Arsenal? Ja,
nej, i Wolverhampton.
Det är jag som är helt ute och cyklar. Definitivt, det var vi hade Glenn Hoddle.
För det var ju en fantastisk lirare, en fantastisk mittfältare. Jag var ju stor beundrare av honom när jag var liten. Men så var han ju landslaget, men där han hade ju lite, han hade väl lite värderingar där som gjorde att han fick försvinna från förbundskaptenens jobbet. Hur var han som manager?
Som manager rent fotbollsmässigt så är det en av de bästa jag haft i Storbritannien. Han hade liksom koll, han senare modernt, det var inte gamla, bara engelska skolan. Men som du säger, personliga värderingar har vi kanske inte samma.
Vi lämnar vi det där. Och sen Highbury då, för jag hänger inte med riktigt i svängarna. Alltså, avslutar på Highbury med
Wolverhampton.
Med Wolverhampton
i FA-cupen.
I FA-cupen, Men vem var manager då i Wolverhampton? Var det inte det Hoddle?
Jo, det var Hoddle. Jag sa att I'm sorry, jag sitter och tankar på annat håll.
Det är helt okej. Okay. Var det jag som... Jag vet att jag är med i matchen lite. Och det blev alltså... Det blev, under din långa karriär så blev det rätt många hundra ligamatcher. Men bara ett mål, Jocke. Hur gick det till? Berätta om målet.
Berätta om målet, det gör jag gärna. Har du en halvtimme? Nej, men alltså dels var jag aldrig varit någon offensiv spelare av mig, absolut inte. Men ett år, mitt första år i Valencia, så fick jag i alla fall gå upp på fasta situationer. Normalt sett så delvis på grund av att jag förmodligen var dålig offensivt, men sen också för att man var snabb, så fick man alltid vara den som stod kvar för att vi liksom skulle säkra bakåt. Men det året fick jag gå upp på hörnor och mot Olof Mellbergs Racing Santander borta, så gör jag mål. Men det blev 1-0.
Du avgjorde matchen.
Det blev 1-0 typ 75 minuten eller kanske ännu senare, så att det var i alla fall värt 3 poäng.
Ja, jag kan se till rubrikerna. Björklund, matchavgörande målet, va?
Jag höll på att få en chock själv när jag gick in med det. Det var kul.
För du gjorde ju 78 landskamper med inget mål. Jag sa, men du var väl nära någon? Nej, sa du. Jag har aldrig varit nära.
Alltså, i landslaget. Tror jag inte jag varit över halva plan. För att vara helt ärlig. Knappt.
Nej, du var aldrig nära där.
Nej. Landslaget har aldrig gått upp fasta situationer. Och sen som mittback. Liksom, jag hade ju inget skott heller. Vad ska man göra mål på då?
Att du jobbar inne var ju tufft. Ja, det slutade alltså, det var den sista säsongen 04-05. Hur kändes det då när jag, alltså, med en lång framgångsrik karriär och sen så, nu ska jag sluta. Hur var känslan?
Nej, men det kändes ganska bra. Det kändes ganska bra och jag var definitivt mogen för att sluta. Och som,
34 år.
Ja, och som du ser nu liksom fram till Valencia så pratar vi titlar. De sista tre klubbarna pratar vi inte om några titlar. Nej, men det var liksom ett trappsteg ner hela tiden. Och det är klart att till slut när man varit van vid att vara med i riktigt bra lag och få med och kriga om att vinna på riktigt, så känner man att det är klart man har kunnat harva runt i lite mindre klubbarna och till. Men jag känner att inte för min del. Jag har haft svårt att motivera mig för det. Sen märker man ju då givetvis att efter man har lagt av, när det är alldeles för sent, då längtar man tillbaka igen. Men om du nu pratar den säsongen jag tog beslutet, så var det väldigt, moget och kändes helt rätt. Så det var inget snack om det.
Hur förbereder du dig på den här tiden? Jag menar, helt plötsligt så kommer de inte fråga hur går det på lördag eller på söndag. Alltså, hur hade du förberett dig på
Det var ju skönt. Det var ju skönt förberett. Men vet jag inte om vi flyttar hem till Valencia igen med hela familjen. Och första året där så tror jag det väldigt lugnt. Gick med min kompis Peppe och odlade apelsiner liksom på halvfart. Ja. Jo, men man kände att man behövde ett år liksom för att varva ner på något sätt. Kände jag sen. Allt eftersom så märkte man att man saknade det här som vi pratade om innan, nervositeten och adrenalinet och allt där, men då kan man inte börja spela fotboll igen.
Nej, men det är, det är många som vittnar om det, att det är svårt att fylla tomrummet, för det finns få saker som går att jämföra med att spela en match, en viktig match, sitta tillsammans i omklädningsrummet. Vad finns det utanför?
Nej, alltså det finns, jag har ju många intressen förutom fotbollen. Så få tid att gå är inga problem. Och på ett sätt så är det ju...
Men den här bassen, saknar du inte den?
Jo, men det är det jag säger. Men adrenalinkicken är svårt att hitta på den här.
Alltså hur fyller du det då?
Men jag fyllde inte riktigt den. Det gjorde jag inte. Då har jag fått börja hoppa fallskärm eller klättra i berg eller något sånt där. Och det vet jag inte om det är tillrådigt när man är medelålders liksom. Men det är väl det som sen har gjort att man har gett sig tillbaka in i fotbollen.
När började du, hur lång tid efter apelsintittandet med Peppe, började du sakna liksom hetluften och komma tillbaka och fotbollen och det som du har varit, hade varit en del av hela ditt liv?
Ja, ganska fort. Det tog något år där och sen började man då lite, jag scoutade för Valencia, var inblandad där ett par år och sen jobbade jag ju med TV.
Just det, med Kanal Plus
och även ganska mycket i Norge med fotboll. Och då visste ju inte samma adrenalin, men man känner ändå att man är med och man får med på de här stora matcherna. Man kan ju inte säga hur många dumma saker som helst. Och så är man en liten del av fotbollskulturen igen. Så att det gjorde jag med nöje under många år. Men sen kände jag att nu behöver vi steppa upp det igen och då var liksom nästa logiska steg det är att bli tränare, för spelare kan man inte bli igen, men tränare kan man bli. Och då gick jag UEFA-kurserna och började i Valencias ungdomsavdelning och kände med en gång att det här kommer bli kul. Det är någonting jag gillar liksom. För då får man tillbaka det här. Jag gillar ju, jag har ju alltid älskat att tävla och vinna. Och i och för sig, ungdomsfotboll handlar ju mer om utveckling och det här. Och det gjorde väl också, det är en av anledningarna till att jag kände att perfekt att utbilda sig, jobba med ungdomar. Men jag vill något mer, jag vill vara med och tävla på riktigt. Och då, fantastiskt nog, så dök det här upp från Bayern. Så att just nu känner jag mig väldigt privilegierad igen. Och få jobba med någonting man älskar och fått in lite adrenalinkick igen.
Hur är de där tränarkurserna? Jag menar, det är vissa som inte har gått, de som är tränare, och de får ta någon assisterande tränare till sin hjälp då för att få leda laget. Vi hade ju Olof Mellberg som exempel här förleden. Är de bra de där kurserna, eller hade ni klarat det utan dem?
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tycker att de varit bra. Jag har gått bägge två i Sverige och jag blev positivt överraskad. Det är inte så enkelt att bara för att man spelat fotboll på en hög nivå så har man allting gratis, utan det är mycket man måste lära sig och tänka på. Och jag känner att de,
som till exempel,
ja, men planering och framförallt liksom innan, som fotbollsspelare är lätt, det är bara att göra som tränaren säger, ja, följa order, det är ganska lätt. Men nu är du den som ska ge order och du måste göra det på ett vettigt sätt till att börja. Man måste göra det på ett genomtänkt sätt. Du måste träna på saker som du sen vill spela på. Och det lär man ut på de här tränarkurserna. Att hela tiden liksom, vad är det vi vill göra den dag det är match? Vi vill spela på det här sättet. Och då i alla fall tycker jag att det har varit en hjälp på tränarkurserna. Och lära sig att tänka i de banorna. Så att jag har varit väldigt positivt överraskad av dem. Och sen känner jag, sen har man ju mycket gratis.
Ja.
För att man varit elitspelare i 16-17 år, absolut. Men man ska inte komma och tro att bara för man har gjort det som spelare så kan man liksom glida in på en räkmacka och inte jobba, för det, så funkar det inte.
Nej, det finns ju många exempel på stora idrottsmän även i andra sporter, grekisk hockey, som kanske inte haft en större tränarkarriär. Men när du spelar på hög nivå så kanske du coachar de som inte är på lika hög nivå som du var. Blir du frustrerad? Det är klart du ska stå där, det förstår väl alla. Alltså, är det ibland svårt att förklara det som satt i ryggmärgen på dig?
Ja, det kan ju vara ibland. Sen är det ju så här att fotbollen har gått som allt annat framåt. Det är ganska länge sedan jag spelar nu, så att de som jag tränar, de är ju bättre än vad jag var som spelare.
Vad är det som har utvecklats då?
Teknik framförallt. Teknik, då tänker jag inte bara på mig själv, utan generellt sett teknik och fart. Och då är det kanske farten som har ökat mest. Det går fortare nu, och för att du då ska klara dig så måste du ha bättre teknik, annars går det inte. Det går inte att spela fotboll på den här nivån om du inte har en teknik som gör att du kan spela i den här farten. Tempot har höjts väldigt mycket. Det är som man skulle man sitta och se VM 94 bilder nu, så kan man ju sitta antingen och skratta eller skämmas lite.
Nej, det
är inte. Ja, men lite grann, lite grann. Ja, men vi var ju bra på den tiden liksom. Och det är helt okej. Men det är ju samma, vi satt 94 och skrattade åt VM 74. Och de satt och skrattade åt 58. Så att det är ganska logiskt. Allt annat utvecklas, och det har fotbollen gjort också. Så att framförallt mycket högre tempo, och därmed har det gett bättre teknik också. Mm.
Du, vem är den bästa spelare du spelat med?
Oj, oj, oj. Jag har spelat med många bra fotbollsspelare. Jag har haft tur att få göra det, inte minst i svenska landslaget. Alltså Jonas Tern, fantastisk fotbollsspelare. Patrik har vi redan nämnt. Fredrik Ljungberg, Henke. Många riktigt bra där. Vi har nämnt Paul Gascoigne. Som definitivt är uppe där bland de som jag har spelat med i alla fall. Richard Goff. Det är ingen som känner till honom, fast han är faktiskt född i Stockholm.
Mittbacken.
Rangers gamla lagkapten. Ja. Och jag vet inte hur många landskamper han gjort för Skottland. Men det är många också. Också en fantastisk fotbollsspelare. Men Mendieta som vinner. Mendieta, årets mittfältare, två rad i...
Ja. Han är i Middlesbrough sen, vill jag mena.
Ja, han bor kvar i England.
Bor han kvar?
Ja, han bor kvar i England.
I Middlesbrough?
Ja, precis utanför.
Jösses, det är inte så vackert där.
Nej, nu var du snäll. Nu var du snäll.
Ja.
Men Brian Laudrup. Fantastisk fotbollsspelare. Alltså en teknik. Han har klarat sig då. Han har klarat sig i fotbollen då. Snabb. Och trots det liksom bollen satt som klistrad på foten hela tiden. Fruktansvärt bra. Och ganska stor också.
Vem är den bästa du spelat emot?
Ja, det blir ännu svårare. För man har haft fler motståndare än en medspelare. Så att där, vad ska jag säga där? Vi har återigen Cantona, Papin, Frankrike, plus senare generationen, Henri, Trezeguet, etc. Fransmän som varit fantastiska. Italienare har vi nämnt några också. Argentina finns ju bara som helst. Romario, till exempel Stoichkov, fantastisk spelare. Men Zidane, säger jag.
Zidane.
Mest, också den elegantaste. Alltså stor som ett hus, hur teknisk som helst och riktigt elegant. Det är nog den bästa jag har mött.
Och du har haft många tränare, allt från farsan till morbror till Mick McCarthy, vill jag säga. Vem är den bästa tränaren du har haft, eller den som betytt mest för Jocke Björklund?
Betytt mest, det är ju ganska enkelt. Det är ju farsan i så fall liksom. Men, och han gillar det som tränare också. Men jag ska inte säga det nu, det är att han är den bästa. Men Tommy är definitivt en av dem. Nu pratar jag objektivt. Tommy, Roger och Ranieri. Det, jag kan inte enas om vem som varit den bästa där. Men de tre är tre tränare som jag framförallt tycker är bra människor också. Och för mig är det viktigt.
Ja. Mm. Det har de när du nu ska ta över ett lag så småningom själv. Om det blir Öster eller Göteborg. Jag läste någon artikel. Det kan bli Öster eller Göteborg, sa det någon gång för länge sedan.
Ja, det är väl det länge sedan. Det var innan Bayern var på tapeten.
Ja, och innan Bayern. Ja, nej, men skämt på sidan. Är det de du tittar på? För det är ju ofta att ha en förebild och plocka saker ifrån.
Ja, man tar med sig så. Sen får man ju utveckla sin egen spelidé och spelstil. Och allt det kan man inte planka rakt av. Det får man tycka. Det måste man nog hitta sin egen. Men just interaktionen med spelare, så tycker jag att det är de tre som jag har lärt mig mest av.
Du, jag tänker på den här situationen som alla talar om för tillfället, Zlatan. Ska han med till VM? Ska han inte med till VM? Åsikterna går isär. Vad känner du så här lite från sidan, utan att kanske känna till alla detaljer?
Jag känner absolut inte till alla detaljer där. Jag väntar dem på att han ska ringa, eller hur funkar det? Det var väl så det var sagt. Jag vet inte. Jag tror att, och jag är tveksam på att det kommer hända, det är en annan sak. Men jag tror att Janne som ledare är tillräckligt stark för att se till att kommer Zlatan med, så kommer han in i en roll som kanske är lite annorlunda. Den har haft innan i landslaget. Att han är bra nog för att platsa, det behöver vi inte sitta här och dividera om. För det är han, det vet vi ju. Men är han en spelare som orkar springa och jaga i 90 minuter, som det faktiskt krävs i det svenska landslaget just nu? Tveksamt. Tveksamt om han kommer finna sig i den rollen. Men ponera att han skulle komma in och bli supersub och acceptera den rollen. Det hade ju varit fantastiskt.
Skulle han göra det, tror du?
Det vet jag inte, det får du fråga Zlatan. Jag kan inte svara på den. Men en sån roll, alltså då kunde man hitta det. Då är det inget snack om att det hade varit helt fantastiskt. Och jag vet inte hur nära det är. Men vill Zlatan, men då måste han också, tror jag denna gången, vara beredd och köpa det som de har jobbat med så jävla framgångsrikt de här åren med Janne också. Jag tror inte man kan komma in igen och ta den rollen som man hade innan. Även om man på pappret, eller inte på pappret, men är våran bästa spelare fortfarande kanske. Så tror jag att han måste hitta en annan roll nu.
Som tränare, jag tänker att det måste vara... Ja, de här superstjärnorna, för det, alltså, de är ju... Ja, de är ju några stycken som är väldigt stora och ska väl kanske, och vill väl kanske behandlas lite annorlunda. Hur har det varit för dig? Du har ju spelat med stora spelare. Har tränarna fått vara lite extra försiktiga med dem? Eller hur?
Ja, och med all rätt. Med all rätt som tränare, en av de viktigaste uppgifterna är ju att få ut max av varje spelare. Man kan inte behandla alla likt. För vi är olika som personer. Vissa kräver mer omsorg. Andra behöver få en spark i eken ibland. Liksom. Medan försöker du det på fel spelare så deppar de ihop. Så att det känner jag att det måste finnas lite olika behandling där. Samtidigt så är det då viktigt att vi har haft spelaren Brian Laudrup. Han behöver inte träna, men han var ju bäst vän av matchen då. Det var ingen som gick och gnällde över det. Han presterar varje match. Vi andra i laget. Han vinner match åt oss, gör poäng. I slutändan tjänar han pengar åt oss också för att vi blir bättre. Jag har inga problem med det. Och särbehandla spelare så länge man gör det på ett sätt där man då inte tappar trovärdigheten för resten av gruppen. För så långt får det inte gå. Att man måste ha gruppen med sig. Att de ser liksom, varför gör vi det här? Jo, vi gör det för att han ska bli bättre och då blir vi bättre som lag. Då kan man göra det, men då kan det inte gå till för stora överdrifter heller.
Ja, för det kan inte vara helt enkelt. Jag tänker på Zlatan och som är, ja, men han har ju en aura som inom, du har Ronaldo, du har Messi, du har ju några till som liksom, ja, de är ju lika med tecken med fotbollen i stort sett.
Ja, men då får du hitta en nivå som gör att de känner sig nöjda och kan prestera på sitt maximum medan resten av gruppen köper det. Så att det inte blir sånt fjäsk så du tappar resten.
Nej.
Ja. Och det verkar ju både Real Madrid och Barcelona har lyckats med ganska hyfsat också.
Ja.
Med tanke på deras framgångar. Så att det går ju uppenbarligen, eller hur?
Ja, ja. Men det är en intressant frågeställning.
Ja, det är det.
Individen och kollektivet. I Sverige är vi ju, du var inne på landslaget själv, men vi har ju gått vidare nu med ett landslag som jobbar för varandra. Men går ut och frågar folk på stan här utanför så kan du nog inte nämna 5-6 spelare i landslaget. Det kunde man på din tid, det kunde man alla. Har du tänkt på det? Alltså profilerna är inte kanske lika ut. Det är Zlatan som folk känner till i svenska land. Generellt säger han, inte fotbollsintresserade.
Så kanske det är. Ja. Men det jobbet som svenska landslaget gjort sista två åren är riktigt imponerande. Mm. Och sättet man har gjort det också. Kul att se.
Ja, kan du se likheter med den gruppen som kom fram då? Nu hade de varit några stycken som var med 1990. Men kan du ändå se likheter med bra drag i kollektivet? Så att
ja,
säga?
Ja, det kan jag. Det är ganska mycket som liknar det vi gjorde. Framförallt som du säger... Det är ett kollektiv. Det är en blandning mellan lite veteranspelare som varit med ett tag och lite nya spelare som fått chansen här nu också. Men framförallt så verkar alla vara beredda på att göra det jobbet som krävs för att laget ska nå framgång. Det är den största skillnaden nu jämfört med åren innan.
Du, jag vet också om att du och din fru Sara, ni hade... hade jag tagit i alla fall Eva Attlings smyckeskollektion. Ni var generalagenter för det i Spanien, var det inte så?
Jo, det var det.
Ja. Det var det. Det var det. Det var en helt annan bransch än
fotboll. Ja, definitivt. Ja. Definitivt. Nej, det var kul. Det var kul att ge sig in på något nytt. Hade förmånen att få träffa Eva den här gången också. Ja. En fantastisk kvinna. Sen var det ruskigt dålig timing på det här. För det var liksom när ekonomiska krisen slog till som störst i Spanien och folk liksom fick ägna sina pengar på att köpa bröd och smör, höll jag på att säga. Inte smör, men olivolja då. Så att det var tufft. Och det var väl kanske inget som jag hade gjort igen, men det är en erfarenhet. Man gav sig in på något nytt och man fick lära sig något nytt också. Så att det är ingenting jag ångrar, men det är ingenting jag hade gett mig in på igen, om vi säger så då.
Vad gör din fru Sara? Hon är kvar i Spanien igen, så man ska flytta upp med dig till sommaren.
Ja, hon kommer. Hon har varit här några gånger. Ja.
Jag läste någon artikel. Min fru jobbar så mycket så att det är skönt för mig att vara hemma. Stod det. Men det var ju en artikel som var lite som var några år gammal.
Men hon jobbar fortfarande mycket. Hon är personlig tränare.
Ja. Det är därför du är så bra form.
Mig tränar hon light. Nej, men hon har väldigt mycket klient i Spanien och sen anordnar hon träningsresor också.
Aha.
För mestadels svenska kvinnor ner till Spanien och nu ska de till Italien med Kenneth Anderssons fru.
Jaha.
Marie.
Och sen har du ett gäng grabbar också.
Mm.
Ja,
det har jag.
Hur är deras relation till idrott och fotboll i synnerhet?
Om vi ska hårdra det så har vi två som är relativt ointresserade av fotboll och två som är väldigt intresserade. Alla har spelat när de var unga. Det har alla gjort. Men det är två av dem som fastnade för det.
Ja. Hur går det för dem då?
Det går bra.
Kalle är väl nere i Spanien, va?
Ja. Alla de tre yngsta är ju i Spanien. Ja. Han är i Spanien och han har fått debutera för svenska U19-landslaget nu.
Ja.
De var på, för inte alldeles så länge sedan så var de i Rumänien och spelade turnering. Bra, går bra för honom. Så vad han tar vägen i sommar, det vet vi inte riktigt än.
Hur har det varit som fotbollsfarsa då? Är du lugn och fin eller själv?
Jag är lugn och fin. Sen känner man liksom... Han spelar dessutom mittback också. Så det är svårt att inte komma med råd.
Ja.
Absolut, men... Skälla, det ligger inte för mig där. Sen däremot, och vara ärlig, liksom, värdera matcherna tillsammans. När han vill, ibland vill man inte höra någonting. Då skiter man i det liksom. Men han vill ju lära sig och komma med tips. Men framförallt, försöka vara stöttande. Det är väl det viktigaste. Stötta, man behöver inte alltid få föra hela sanningen kanske, utan ibland kan man välja att trycka på det positiva istället. Och jag hoppas att han har uppfattat mig på samma sätt. Kanske inte alls så. Kanske man tycker är en som alltid gnäller, men det tror jag inte. Det har varit intentionen.
Det sitter kanske en hel del unga och tänker, ja, vad ska jag göra för att bli riktigt bra? Vad kan jag, det är talang och liknande, och du var inne på timing, man ska ha lite tur och så, men tur förtjänar man ofta. Vad ska tänka på? Vad var det som gjorde att du lyckades?
Olika faktorer, men jag tror att om man ska ha någon gemensam, man nu ska sitta och ge råd, så då finns det egentligen bara ett råd. Och det är ju alltid 100%. Och varje träning, varje match, och när jag säger varje träning, helst på varje moment, på varje träning också, var koncentrerad. För ger man 100% hela tiden, eller så gott som, jag fattar ju också att det går inte att göra hela tiden, men om intentionen är det och man försöker, då till slut så kommer man i alla fall bli så bra som man kan bli. Sen hur långt det räcker, det vet vi inte. Det finns lite andra omständigheter som kan spela in där. Men jag tror ändå att den som är beredd på att jobba hårt och göra det konsekvent länge, det, där hittar du de flesta av dem som sen blir professionella fotbollsspelare. De har nog jobbat ganska hårt, de flesta av dem.
Jag var inne på din positiva attityd. Jag sa att det är alltid kul att träffa Jocke. Du kommer med ett leende, du morsar och alltihopa. Har du någon sån här devis du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och ska upp och försöka göra en bra dag? Är det något sådär som du...
Nej, det har jag inte. Nej. Det har jag inte, men alltså livet blir väl inte bättre än vad man gör det till själv. Och vill man bli bemött positiv, så tror jag att man kanske kan föregå med gott exempel. Då har jag ett leende på läpparna när jag träffar dig, så är det större chans att du har ett leende på läpparna också, eller hur? Så funkar det ju. Så att sen kan jag säkert vara grinig och tjurig ibland också, men det försöker jag hålla inom hemmets fyra väggar. Så kan det väl vara. Ja. Men jag tror på att vill man bli bemött med ett leende, så börja ge ett leende du. Och tänk positivt om folk. Tänk positivt, i alla fall tills motsatsen är bevisad.
Jocke, det här var positivt att få träffa dig. Det är med ett leende på läpparna jag tar din hand. Tack.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter, eller Instagram Holmgren.Niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.